Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Svajar Magdalena Anderssons hårda hållning i migrationen? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Isén.
Hejsan, hejsan.
Vår inrikespolitiska kommentator. Och hej Katarina Helmersson.
Hej.
Hej, vår politikreporter som vänner podden med då och då.
Japp.
Kul att du är här. Hörrni, VM-feber råder. Ser ni några matcher?
Den här första Sverige-matchen gick ju inte att se för den var ju mitt i natten. Men däremot så tittar jag på alla mål som görs. Jag tittade till exempel på Messis 3 mål för Argentina.
Okej.
Okay. Ja,
highlights.
Det går väldigt fort.
Ja.
Det är effektivt.
En match blir typ 1,5 minut.
Ja.
Vad bra.
Nej, men jag känner att jag har liksom inte laddat om sen Zlatan slutade i landslaget. Och faktiskt inte heller sen Ravelli försvann. Men jag känner att jag är på gång. Så småningom så har jag liksom catchat up.
Ralf Edström och Ronny Hellström. Det är mina grabbar.
Ja, vad härligt. Ja. Det är den 18 juni när vi spelar in det här. Vi kommer spela lite musik i dagens avsnitt. Allas vår socialminister Jakob Forssmed, han har tagit ansvar för folkhälsan och snickrat ihop en VM-låt. Så den ska vi ska ha ett sånt lyssningsparty tillsammans här och recensera det, tänker jag.
Vilken cliffhanger.
Verkligen. Okej, först. Vi är nog flera som har slagit av takten så här mot slutet av terminen innan semestern. Men inte i riksdagen, hörni. Miljöpartiet och C, de kraschar in i midsommarhelgen genom att servera regeringen en liten överraskning. I tisdags fick Miljöpartiet och Centerpartiet till en paus av regeringens förslag om barn i förvar tillsammans med resten av oppositionen.
Genom den här grundlagsbromsen som vi föreslår så kan vi, om vi får en sjättedel av kammarens ledamöter med oss, stoppa den här lagen i 12 månaders tid. Det betyder alltså att regeringens politik inte kan genomföras före valet och att vi när vi tar makten kan få på plats en rättssäker ordning som värnar barns rättigheter. Jag undrar om även Socialdemokraterna kan ställa sig bakom att stoppa det här.
Miljöpartiets Annika Hirvonen var det. Hon är gruppledare men också talesperson för migration för partiet. Om vi bara börjar där, Helena. Vad exakt är det Annika Hirvonen sen med hjälp av resten av oppositionen ville sätta stopp för?
Hon är ju absolut den mest profilerade ledamoten kan man säga i Sveriges riksdag när det gäller generös migrationspolitik. Och hon och Nils Poro-Pedersen från också migrationsvänliga Centerpartiet då, de kom på att man kunde begära någonting som heter vilande förklaring. Och det här förslaget som de då har lyckats få vilande, det handlar om att sätta barn i förvar, alltså personer under 18 år i väntan på utvisning. Det kan man idag göra i undantagsfall vad jag förstår, men man kan göra det i maximalt 6 dagar och förslaget var att den tiden skulle utökas till maximalt 12 dagar. Sen var det också en passus i det här om i vilka undantagsfall barnen skulle kunna separeras från sina föräldrar. Det ville de också stoppa och lyckades med då.
Mm. Vilande förklaring, det är på vanlig svenska så pausade man helt enkelt där.
Ja, precis. Vi ska dra lite mer av vad det där går ut på sen.
Det här är en del av en proposition, ett paket som handlar om just att sätta personer som ska utvisas i förvar, inte bara barn, även vuxna då. Hur viktig var den här lagändringen för regeringen, om man ska på något sätt förstå hur stort det bakslaget blev?
Ja, alltså lagändringen är viktig för regeringen och Sverigedemokraterna för att de understryker hela tiden att om vi ska ha en reglerad invandring, vilket alla 8 partier i riksdagen säger sig vara för, då måste de som får avslag på asylansökan och så vidare eller dömda för brott och dömda till utvisning och så här, då måste de kunna utvisas. Man ska inte ha möjligheten att gå under jorden och leva i det här skuggsamhället som ofta innebär bedrövliga och väldigt osäkra former, anser ju många partier, för att säga alla egentligen. Och då, därför så vill Tidöpartierna skärpa förvarsreglementet så att säga. Men det som stoppas nu eller pausas här nu då, det är alltså bara den delen som gäller barn under 18 år. Övriga förslag går igenom.
Mm. Det är ju symboliskt viktigt då för oppositionen, och som just centerpartisten Nils Paarup-Petersen sa, så är det den första gången som, enligt honom då, som Tidöpartierna förlorar något i kammaren på det här sättet. Men i övrigt så går det ju igenom, och skillnaden blir ju, det går ju redan att sätta barn i förvar.
Just det, och det han säger där, det var ju på håret att det skulle vara första gången förra veckan, eller hur, när det kom till att sätta 13-åringar i fängelse. Men där han regeringen före helt enkelt och backade från det förslaget.
Ja, precis. De insåg ju att de gick mot en förlust i kammaren, och då drog de tillbaka det och bytte till det förslag som de visste att Socialdemokraterna skulle stötta då, nämligen att man skulle sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Så att nu är ju detta då det första beslutet i riksdagen där faktiskt oppositionen vinner. Men det är väldigt speciella regler som vi också ska återkomma till då, kring det här med vilande förklaring.
Hur mycket svider det då, Katarina, att det är första gången man misslyckas på det sättet?
Ja, både och kan man säga. Man kan ju också tänka på att migrationsminister Johan Forssell, han var ju snabbt ute och sa, titta här hur det blir om oppositionen vinner. Socialdemokraterna kommer inte alls föra någon stram migrationspolitik, och tänk om man inte kommer kunna sätta barn i förvar som riskerar att begå brott. Så att det finns väl flera aspekter av det.
Det som är intressant här i det här sammanhanget är ju också att Socialdemokraterna var ju för det, hela det här förslaget, inklusive det som rör barn då, ända fram till i söndags när förslaget debatterades och det här utspelet kom då från Centerpartiet och Miljöpartiet. Då bytte Socialdemokraterna plötsligt fot, och det där föranledde då ganska högt tonläge i debatten när den här frågan debatterades. Då anklagade moderaten i debatten Socialdemokraterna för politiskt spel. Han sa,
vinn era första sida Aftonbladet om det är det, men gå inte ut och tala om för väljarna att ni är seriösa när det kommer till att driva politik i den här kammaren, för det tycker jag inte när ni beter er på det här sättet.
Då svarade Socialdemokraterna att ja, men ni i Tidöpartiet, ni vägrar alltid lyssna på allt, och ni är fullständigt fartblinda i er vilja att strama åt lagstiftningen på det här området. Så att det var ord och inga visor från båda håll där.
Ja, det är ju sällan man hör någon säga i riksdagen då, som den socialdemokratiska ledamoten gjorde efter att Annika Hirvonen hade pratat, så, åh vad intressant, kan du berätta mer eller något ditåt, ja. Vilket gjorde då moderaten otroligt upprörd.
Ja.
Okej, och det är därför Annika Hirvonen gjorde den här lilla passningen då, om att om Socialdemokraterna kan vara så goda och vara med på det här. Så vore det bra. Mm. Men att man inte var säker på att man kunde ena laget inför.
Nej, jag vet inte hur kort tid inför som de enade laget, men alltså helt klart så var det ju så här att Socialdemokraterna under behandlingen i riksdagen av det här förslaget var för hela, inklusive detta med barn då. Så att det var ju en U-sväng på slutet.
Men varför anklagar de då Moderaterna för att vara fartblinda när det kom till åtstramningen, om de ändå är för det?
Ja, men nu är de inte för det längre, och då är väl det så att säga eftertankens kranka blekhet, och så måste man försvara sin U-sväng, och då säger man att ni bara kör på och ni lyssnar aldrig på något. Alltså det var väl ett försvarstal. Mm. Helt.
Och i arbetet i utskottet där hänvisade väl Socialdemokraterna till ett uttalande som partiet hade gjort när det gällde en rapport från Riksrevisionen som delvis då handlar om samma sak, och där skriver de ju om barnen och barns rättigheter och så vidare, så de hade ju problematiserat.
Ja, det hade de ju, precis.
Men de hade inte någon motion om just det här, utan hänvisade till det de sagt tidigare.
Okej, så i sista sekund så krokar man arm med resten av oppositionen ändå, och utsätter då Tidöpartierna för det här bakslaget helt enkelt.
Mm.
Och det är jobbigt för Tidö.
Ja, det är gött för oppositionen naturligtvis. Men det är också, som Katarina säger, delvis en poäng för Tidöpartierna att kunna säga, titta här, Socialdemokraterna pratar om en stram migrationspolitik, men det gäller inte i verkligheten och sådär.
Vi ska komma in på det där med den strama migrationspolitiken alldeles om en sekund, men jag tänkte bara det här med vilande förklaringen och möjligheten till att använda det här verktyget. Vad betyder det här exakt? Vad är det för något?
Det är en variant som går att använda sig av i fall där de personer som ska träffas av den här föreslagna lagstiftningen får sin frihet begränsad på ett sätt som står i strid med grundlagen. Och då kan en liten minoritet av riksdagsledamöterna begära en sån här vilande förklaring. Och då går ärendet till konstitutionsutskottet som granskar huruvida det är verkligen är tillämpligt då. Alltså den här kraven som ställs på vilande förklaring. Och sen går det tillbaka till kammaren. Och det är inte så vanligt att detta används. Och det beror ju på att det är ganska stora restriktioner. Man får inte göra det hur som helst. Utan det ska leva upp till de här kriterierna då helt enkelt.
Just det. Och du har en lista på när det har hänt tidigare.
Ja, precis. Det här infördes på 70-talet, slutet av 70-talet. Och det är liksom en broms då för frihetsinskränkningar. Man tänker att riksdagsledamöterna behöver betänketid och ska tänka igenom ordentligt. Det har hänt 10 gånger sammanlagt nu då att det har gått igenom. 3 gånger på 80-talet, 2 gånger på 90-talet, 4 gånger på 2000-talet. Och då de här senaste fallen handlar om signalspaning i försvarsverksamhet. Den här beramade FRA-lagen, det var mycket rabalder om den 2006-2007. Och sen har det också 2010-11 handlat om datalagringsdirektivet. Så det är den här typen av integritetsinskränkningar då. 2 gånger har frågan kommit till KU och blivit avfärdad. Men så har vi då nu det här senaste beslutet om barn i förvar som också har gått igenom.
Och det som händer då, det är att frågan pausas i 1 år?
Ja, den går tillbaka till riksdagen och så får socialförsäkringsutskottet hantera den om 1 år. Och nu säger då Miljöpartiet, som väl har varit drivande bakom det här, och Centerpartiet att det lär bli en ny regering. De är väldigt sturska på den punkten, så att de har lyckats stoppa det här, upplever de.
Okej, så att för Miljöpartiet så är tajmingen 1 år, det är perfekt. Då har den här regeringen hunnit avgå och den nya, enligt dem då, hunnit hoppa på sitt nya jobb.
Ja.
Det här är ju en fråga som rör migrationspolitik och samtidigt diskuteras ju nu hur oppositionen kommer föra, vilken typ av migrationspolitik man kommer föra om det blir ett regeringsskifte. Vad kan man säga om det där? Du nämnde ju att det här blir ett exempel för Tidöpartierna nu att peka på oppositionen och säga att de kommer inte alls föra en stram politik.
Exakt. Och det är ju så här att för Magdalena Andersson så har ju hittills i alla fall under de här 4 åren, hon har ju varit benhård. Den strama migrationspolitiken, det är för det första hennes förtjänst eftersom hon drev på för den här nödbromsen under flyktingkrisen 2015. Det brukar hon framhålla. Och för det andra så ska alla Tidöpartiernas skärpningar ligga fast. Det är en röd linje, har till exempel integrationspolitiska talespersonen Lawen Redar sagt. Och jag tror att det var nu i våras i Ekots lördagsintervju som Magdalena Andersson gjorde väldigt klart att småpartierna på den sidan inte kan räkna med några återställare, för att det är Socialdemokraterna som är störst och då blir det som de säger. Ungefär så var hennes budskap då. Men sen kom ju hela den här debatten om tonårsutvisningarna där hon och Socialdemokraterna tvingades på defensiven, i alla fall delvis. Och nu så säger hon ju hela tiden att migrationspolitiken ska vara stram, men inte för de som har gjort allting rätt. Det upprepar hon nu hela tiden. Så att det är ju töjbart. Och nu känner ju då CV och MP, som är betydligt mer migrationsvänliga så att säga, att de verkligen har ett fönster att gå på offensiven. Så det gör de ju. Jag tror att Socialdemokraterna är töjbara i den här frågan.
Ja, alltså jag pratar med några socialdemokrater, så pratar man just om det att man viker liksom inte en tum på det här med gränsen, så att säga, att migrationspolitiken ska vara stram, färre ska komma hit, men sen när de väl är här, då kan man börja diskutera, det vill säga integrationspolitiken. Och då när Socialdemokraterna vände i den här frågan om tonårsutvisningar eller satte ner foten eller vad man ska säga, då var det också det, då sa ju också Magdalena Andersson det. Vi vill ha stram migrationspolitik, men vi för ingen utvisningspolitik. Och det är väl det man nu försöker lyfta fram, att den ska vara rättssäker och den ska vara begriplig och den ska vara rimlig, att människor som sköter sig och jobbar ska kunna stanna kvar. Men de små partierna kan inte förvänta sig att man ska göra någonting åt att behålla den här strama migrationspolitiken.
Men jag menar, små partier eller inte, Magdalena Andersson har ju inte 51%, även om hon är det största partiet, så hon kommer ändå behöva de här små partierna på sin sida. Och om hon nu redan har visat att den här frågan är töjbar och att hon är flexibel, det är ju två exempel, då är det tonårsutvisningen och den här pausade förvarsfrågan. Vad sänder det för signaler egentligen?
Alltså jag tror att det här stressar Magdalena Andersson. Jag har ju tidigare suttit här i podden och sagt att nej, men hon kommer inte att vika sig, utan det, jag tror till och med att jag har spekulerat i att hon kommer ställa kabinettsfråga på migrationspolitiken. Men nu är jag inte alls lika säker på det längre. Därför att om hennes parti på allvar, under trycket då från CV och MP till exempel, skulle utmana den linjen, så ja, då tror jag att hon kan vara ganska flexibel. Och sen är det precis som du säger då, alltså de är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen. De kan tillsammans nå över 20%, och då har man ju makt. Man har makt i en regeringskonstellation eller i ett regeringsunderlag, även om man har mycket färre procent än så. Så att absolut kommer det här ju att bli tuffa förhandlingar. Det tror jag man kan vara väldigt säker på. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju i praktiken tillbaka till den gamla migrationspolitiken som rådde före 2015. Den gamla utlänningslagen. Vänsterpartiet säger det explicit att de vill det. Miljöpartiet vill det i de stora dragen i alla fall. Alltså kring det här med att man vill ha tillbaka permanenta uppehållstillstånd som grundregel. Man vill ha inga försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare.
Och sen får man väl komma ihåg att det också finns en debatt i Socialdemokraterna. Det märktes ju inte minst då när det gällde tonårsutvisningarna.
Exakt. Alltså det var ju interna trycket som fick dem att ändra sig. Visserligen så spädde ju Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet på. Centerpartisten Nils Porup-Petersen, han är ju väldigt nöjd med att han gick ut i media och sa att de är inte kloka i huvudet.
De är dumma i huvudet, sa
Socialdemokraterna, innan de då svängde i frågan om att pausa tonårsutvisningarna. Och det säger han nu att det är det bästa han har gjort politiskt.
Typiskt dansk då, sådär slängig i käften.
Men sen finns det ju en stress kring detta då för Magdalena Andersson också, därför att det finns nog en oro också hos Socialdemokraterna att om man mjukar upp den här linjen för mycket, att det skulle gynna Sverigedemokraterna, som ju redan har tagit väljare från Socialdemokraterna. Och nu i den här stora SCB-mätningen så visade det sig ju också att Sverigedemokraterna är största parti bland inrikesfödda män. Mm. Så det är klart att det finns en rent strategisk oro kring väljarflöde också.
För att på något sätt inte läcka fler män till Sverigedemokraterna, så kommer Socialdemokraterna fortsätta med den här retoriken helt enkelt.
Ja, det är möjligt att det blir ett sätt att hantera det. Alltså tuff i retoriken, men att man ändå är mer flexibel i praktiken. Mm. Det är möjligt.
Och jag menar, då när tonårsutvisningarna var som mest heta, då sa ju man ju från Miljöpartiets sida att det här kommer ju att leva kvar fram till valet. Det här kommer ju att vara viktigt för bland annat Miljöpartiet. Och då kan man tänka sig att den här frågan om vilande förklaringen, den håller ju den här grytan kokande naturligtvis.
Ja, och sen Centerpartiet är ju också väldigt ihärdiga, och Elisabeth Thand Ringqvist till exempel, med när det gäller då de så kallade kompetensutvisningarna. Alltså det här, de är ju för en väldigt mycket generösare arbetskraftsinvandring. Mm. Så att det finns ju tryck på Socialdemokraterna.
Just det. Jag tänkte på Nils Porup-Petersen skrev ju i Svenska Dagbladet om att de här tonåringarna sen ändå kommer bli utvisade. De kommer ändå inte kunna få några, de kan inte söka till exempel jobb, uppehållstillstånd på arbete, för de kommer aldrig kunna tjäna så mycket pengar som Tidöpartierna vill att man ska tjäna för att man ska kunna få stanna här på jobb.
Han för ju ofta fram att den 21-åring då som söker uppehållstillstånd och sen efter 21 år, eller alltså när den fyller 21 år för studier, kanske inte självklart kommer få det, därför att Migrationsverket kommer då kanske att väga in att den här personen också har en stark anknytning till Sverige och familj, och då verkar det kanske inte helt sannolikt att den personen verkligen, att huvudsyftet verkligen är att studera. Det är väl det man lyfter fram ofta från Centern.
Ja, vi får väl se hur det går i valet och om det blir ett regeringsskifte och om oppositionen kommer före en stram eller slapp migrationspolitik. Det kommer framtiden att utvisa. Hörrni, det har varit en mandatperiod av plånboksfrågor kopplade till omvärldsläget och det där ser ju inte ut att lugna sig direkt. På onsdagen höll finansminister Elisabeth Svantesson en presskonferens och där presenterade hon en ny prognos.
Är det någonting vi har lärt oss av de senaste månaderna så är det att ingenting är klart förrän det är klart och ibland känns det som inte ens då är det klart så att säga. Men mer positivt nu än tidigare.
Alltså Katarina, det var lite otydligt det där, hur prognosen, var den positiv, var den negativ, var det bra, var det dåligt?
Ja, framförallt så skilde den sig väl inte jättemycket från den prognosen som var ganska så nyligen. Ja, lite bättre var det väl. Det var ju lite lägre arbetslöshet till exempel framöver.
Ja. Och sen är det ju det här avtalet som eventuellt kommer att träda i kraft då, som innebär att Hormuzsundet öppnas igen och det har ju stor betydelse, menar hon ju. Men det är intressant med Elisabeth Svantesson, för jag tror att hon är den minister i regeringen som tydligast visar att topplocket håller på att flyga av bara hon tänker på den amerikanska presidenten. Hon är ju så arg på honom. Tydligen så hade hon luftat sin vrede på något stängt EU-möte. Och hon beskriver i en minidokumentär som SVT har gjort hur det liksom vällde ut aggressioner i rummet. Alla är förbannade på Trump. Men på presskonferensen så är hon ju ändå relativt så här återhållen och säger att ja, men det är oförutsägbart.
Minst sagt.
Ja, Trump gör världen osäker och oförutsägbar. Det kostar Sverige och världen en massa pengar i onödan. Samtidigt så pratar hon ju då om att svensk ekonomi är Trump-säkrad. Det är låg inflation, låg statsskuld. Man har resurser att möta problemen med stöd och stimulanser. Det gör ju regeringen verkligen med besked och med lånade pengar.
Alltså arbetslösheten ligger på 8,8% och den spås enligt den här prognosen att falla till 8,5% det här året. Jag menar, det är ju inga enorma förändringar.
Du vet min käpphäst med siffrorna på arbetslösheten. Arbetsförmedlingen säger att den kommer att sjunka från dagens 6,4 till 6,1%. Alltså det är ju verkligen, finns olika mått, men det är ju hög arbetslöshet, så är det ju.
Och sen ska man väl komma ihåg det där som vår kära kollega Anders Hjelmin ju tror jag har pratat om här i veckan också, om långtidsarbetslösheten. Ja. Det är väl det som är den tydliga mätaren på hur det står till och som ju drabbar människor oerhört hårt också.
Det är det stora problemet.
Okej, så antalet sysselsatta, det var också ett budskap. De blir fler, inflationen bör inte vara ett problem. Hur viktigt är det för regeringen att gå ut med liksom lite mer positiva känslor? Good vibes only, det går åt rätt håll.
Alltså det är ju lite spagat där, därför att de vill ju samtidigt ha kvar det här att kunna hänvisa till mörka moln för att kunna lägga nya, fina, härliga, valfläskiga stödpaket. Mm. Alltså om det nu blir det, jag vet inte, det kanske inte blir fler. Men de har ju verkligen gjort mycket som kritikerna har menat då är väldigt inriktat på valet. Så att de vill ju gärna kunna hänvisa till att lågkonjunkturen fortfarande sitter i och så vidare.
Just det, man har frikostigt delat ut pengar.
Ja, men samtidigt så är det ju då viktigt att människor känner framtidstro och optimism och sådär. Så att det är ju väldigt dubbla budskap. Och hon är ju väldigt mån om att meddela svenska folket att ut och köp, ni kan handla för att vi står på er sida, vi står bakom er.
Ja, det var ju en diskussion och kritik för några veckor sedan just om det att hon målade upp en, eller hon och regeringen målade upp en för negativ bild av hur det står till med hushållens ekonomi. Köpkraften är starkare än vad den har varit på länge och så vidare. Och om man verkligen ska ge pengar till hushållen när de ändå egentligen har det ganska bra.
Det gjorde de ju då för att motivera den här kollektivtrafiks halveringen, eller hur? Mm. Alltså att busskorten skulle bara kosta hälften så mycket från 1 juli. Det motiverades då med att men vi måste hjälpa hushållen. Och då sa ju kritikerna just att vi har inte en sån kris i Sverige.
Apropå det så såg jag en reklamskylt idag ju. Just att hänvisningen kring den där halveringen var att det var på grund av höga bränslepriser och krig i Mellanöstern och så vidare. Men så i Stockholms tunnelbana så kändes det väldigt mycket som valfläsk. Vi halverar priset på SL-kortet den 1 juli. Den 13 september kan du rösta för fler avgångar och mindre trängsel. Mm. Är inte det röstfiske. Så vet jag inte vad.
Det var ju lite intressant med Elisabeth Svantessons presskonferens, att hon fick någon fråga där om hur mycket hon tänkte på valet, och då sa hon, nej, men det är inte valet jag tänker på när jag går till jobbet varje dag, utan det är att jag ska lösa människors problem. Vi i den här studion tänker nog att hon tänker lite på valet också.
För att parafrasera en annan politiker, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Exakt. Tänker jag. Okej, vi får väl se hur långt den här prognosen kommer att hålla. Det här avtalet mellan Iran och USA är ju i allra högsta grad oklart.
Mm.
Kan ju rivas vilken sekund som helst.
Och så känns det ju med allt.
Så vi får ju se vad, om det kommer en ny prognos. Elisabeth Svantesson känns också lite grann som en sån pandemiminister, att hon är på presskonferens väldigt ofta och berättar hur prognosen är.
Mm.
Hur världen ligger.
Mm.
Okej, det är ju faktiskt ett supervalår. För sida vid sida med de politiska budskapen och valfebern så pågår ju som sagt VM-yran. Och veckan inleddes ju med bilder på varenda politiker i blågult. Ni var ju inte uppe klockan 04, men många politiker hävdade att de var det, för att de drack mycket kaffe där på morgonen. Tror ni de luras eller poserar de?
Det är väl lite grann som de här lite jobbiga bilderna från, som vi kommer ihåg från till exempel både Centerpartiets tidigare ledare Demirok och Magdalena Andersson när de ska titta på Mello, eller vad heter det?
Eurovision.
Ja.
Exakt, det har sett lite, så, lite snålt ut kanske, lite ensamt.
Jag är skeptisk till att de var uppe klockan 4 på natten.
Jag kan tänka mig att Ulf Kristersson är uppe 04 ändå. Och
du menar normalt?
Ja, typ kör ett joggingpass framför tvn ändå, så att ja. Det spelar inte så stor roll.
Nej.
Vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på en banger, en VM-låt. Jakob Forssmed som har släppt en helt ny låt, och den måste vi såklart lyssna på. Det här måste ni väl ändå erkänna att ni är förvånade över?
Ja, lite grann faktiskt.
När vi bygger Mexit egen mur i Monterey, kollektivets styrka är vår elegans. Alla gräsdom böjs för den som offrar sig. Vi sjunger spring i djupet, spring från död mot livet. Skruva den mot första, slå den hårt.
Vi bygger Mexit egen murar i Monterey.
Men alltså det där springer från döden till livet, är det någon sån här fotbollsmetafor som jag inte förstår? Eller är det 12,5 procentenheter skillnad mellan Tidö och oppositionen? Eller är det att det har gått dåligt för det svenska landslaget i period? Alltså jag fattar inte.
Nej, jag kan inte hjälpa dig.
Det är forskningspoesi tror jag.
Alltså jag tycker att det här är väldigt rart, och jag har mest funderat på när jag har lyssnat på den här. Jag läste någonstans att han har hållit på med den här ganska länge, några månader. Men jag funderar på när har han suttit och skrivit den. Han hade ju ändå ganska mycket att göra, han är ju minister.
Ja, verkligen.
Och jag tycker det är väldigt gulligt att han har ägnat en del av sin fritid mellan liksom barn och familj och ministeruppdrag till att formulera den här.
Mm. Det kanske inte är någon liksom ges, men...
Den har potential.
Men man kan sjunga med.
Kan man göra.
Ja.
Jo, men jag tänkte det, jag har ju lyssnat på det några gånger nu, men jag kom faktiskt inte ihåg refrängen nu, inser jag. Vilket man ju, jag har gått och sjungit på den här från 94 alltså...
Sen 94?
Ja, men det kanske också beror på att den här inte har sänds i radio jättemånga gånger, så att jag inte...
Nej, när du har hört den här också 1000 gånger så kan du refrängen.
Ja. Okej, innan vi slutar vill vi bara tipsa om Sveriges radiopodden Språket, som ska analysera politikernas språk i sin sommarserie. Och nästa vecka, då är det premiär för den här serien, och gäst är då ingen mindre än vår alldeles egen Fredrik Furtenbach, och han ska prata om floskler i det avsnittet, så det får ni ju inte missa. Vad menar egentligen en politiker som säger att frågan bereds? Ja, det får ni svar på, Katarina och Helena. Det undrar ni.
Ja.
Okej, och missa för allt i världen inte det politiska spelet nästa vecka överhuvudtaget. Varenda dag från Almedalen ska vi sända podd. Tisdag till och med fredag. Då kommer vi ta tempen på alla utspel. Är du taggad, Katarina?
Ja visst, jag ska lyssna på allt ni säger.
Är du taggad på Almedalsveckan?
Alltså jag tillhör ju, verkar det som, en minoritet som vågar säga tydligt och klart att jag tycker det är kul med Almedalen.
Ja.
Jag tycker att det är rörande med organisationer som är där som vill saker och ting. Och jag tycker det är, ja, jag tycker det är positivt.
Det var rart, tycker jag.
Jag brukar känna likadant på kongresserna. Jag brukar bli rörd av hur många människor det är som trots allt åker över halva landet och sätter sig, låser in sig, fast det kanske är jättefint väder ute, så sitter de 3 dygn i en mörk kongresshall.
För demokratins skull.
För demokratins skull, det tycker jag är gripande.
Mm, har du rätt i.
Gud vad fint. Jag tycker med det så lämnar vi den här veckan och så går vi sakta sakta in i Almedalsveckan. Och alla får hänga med. Helena Isén och ni har till inrikespolitisk kommentator Katarina Helmersson, politikreporter. Mattias Dellert har producerat avsnittet och Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.